Välkomna till det sjunde avsnittet av podden Ska de inte sova snart? Med mig Ellen.
Och med mig Ayla.
Jag kommer ju direkt från frisören.
Du är skitsnygg.
Ärsta!
Jag känner mig så här, jag sitter i ömningslinne och dagens kläder och precis nattat barn och du kommer in här och är hur fräsch som helst.
Åh gud, jag vet inte om jag känner mig så fräsch, men ja, alltså himla härligt att få egen tid. Jag var ju hos frisören nu och lämnade bort båda barnen, på tal om egen tid då, som jag pratade om förra avsnittet. Så skönt, och det gick ju så himla bra.
Gud vad skönt.
Och jag kände inte dåligt samvete en enda gång.
Gud vad skönt. Bra. Ja.
Tack.
Bra.
Nej, men det var riktigt härligt. Och min frisör bara, men gud, du har fått så långt hår. Och ja, den här utväxten. Hur länge sedan var det igen du var här? Jag bara, jag kan tala om för dig exakt hur länge du var. Det var 7,5 månad. För Edvin är så gammal. Men ja, så det var välbehövligt kan jag ju säga.
Och jag hade ju bokat in ett besök hos tandhygienisten efter väldigt lång tid som gravid.
Det är så här, vår egna tid. Jag går till frisören och du går till tandhygienisten.
Ja, men jag, alltså det skjuter på det där. Och förra gången jag var där förra året var jag gravid. Och gången innan det så var jag också gravid, så jag kunde inte göra allting. Så nu skulle jag liksom fixa allt, tänkte jag. Och mamma var här och skulle ta hand om Adrian. Och egentligen så skulle hon ta Aston. Men så kände jag att nej, alltså det kommer inte funka. Vad händer ifall han springer iväg? Och Aston är i vagnen, då måste hon välja liksom, vart ska jag ta vägen? Nej, men jag kunde inte utsätta henne för det. Så jag kände att, okej, jag får ta med Aston. Han sover ju ändå väldigt lugnt i vagnen. Och det brukar han ju alltid göra. Han är ju alltid jättelugn och sover i vagnen när jag gör någonting. Men precis när jag lägger mig i stolen, då börjar han gallskrika mitt, alltså så här, han ligger och sover mitt i sömnen. Bara skriker. Hur mycket som helst.
Men du måste ju väl ha lärt dig i det här laget att när man tror att så här, man har rutiner och koll på sitt barns tider och när de sover och att de är lugna, men då ändras allting.
Ja, men det var helt sjukt. Och det första hon säger är så här, vill du boka om tiden? Nej, jag vill inte boka om den här tiden. Jag har barnvakt till ett av mina barn. Och jag bokade in den här tiden i februari. Alltså det här är liksom, det är så länge sedan. Så att jag kände att nej, vi får typ lösa det här på något sätt. Men jag vet inte, det är som att de typ känner på sig att det är någonting mamma ska göra nu. Äta eller liksom göra något för sig själv. Och just då går det liksom inte.
Ja, men det är ju exakt. Alltså när man typ vill ha en snabb läggning för man ska göra iväg och göra någonting och man har tid att passa. Då, det är som att de känner det, att man är lite stressad. Så då tar det extra lång tid helt plötsligt. När det egentligen brukar bara gå och lägga ner dem kanske.
Ja, eller som typ när du skulle komma hit med dina barn förra gången. Då ville ju inte dina barn vakna.
Nej.
Bara för att ni skulle iväg.
Nej, precis. Så egentligen, när man vill egentligen att de ska sova länge. Men då vaknar man alltid tidigt. Och sen när man ska iväg så bara, sover de jättelänge.
Ja, men det är som att de känner på sig. Men jag lyckades faktiskt ta med honom på ett frisörbesök för ett tag sedan. Och då sov han genom hela. Så att det var kanske tur den gången då.
Åh gud, bra jobbat Aston. Mm. Men hade du liksom färgning och sånt? Nej, också? Var... För jag satt ju liksom typ 3 timmar nu.
Nej, jag klippte bara. Ja. Så att det var, jag kände att det kanske var lite väl att chansa på en färgning så här tidigt. När han är så liten. Ja. När han behöver amma och sådär.
Mm. Men jag vet inte, jag måste ha fått någon så här brain freeze eller någonting när jag bokade den här klipptiden. För det var så länge sedan och man måste ju boka så långt i förväg. Det var som att jag hade glömt bort typ att jag har barn. För jag bokade så här mitt på dagen på en onsdag. Men liksom, vem skulle ha barnen? Jag vet inte ens vad jag tänkte.
Och så är det påsklov också.
Och så är det påsklov, så Ester är ju hemma. Så jag vet inte alls vad jag tänkte där. Men tack och lov så har jag bra personer i min närhet som kan ställa upp och ta barnen. När den här mamman behöver lite egen tid.
Ja, det är verkligen guld värt att ha det. Ja, men Ellen, vi har ju pratat om våra förlossningar. Och, men någonting jag har funderat mycket på, det är så här att väldigt många, känns som att de fokuserar väldigt mycket på själva förlossningen när man är gravid. Och jag förstår verkligen det. Jag tänker själv att det var ju någonting som jag själv Men funderar mycket över och läste mycket om. Och man har ju hört så mycket om förlossningar. Men det känns som att folk inte pratar lika mycket om det som händer direkt efter. För jag tänker också att förlossningen är förhoppningsvis inte mer än 24 timmar. Det är klart att det kan vara lite längre. Men
det är många som oftast... lyssnar nu som bara... Du ska bara veta.
Exakt. Nej, men jag tänker att förhoppningsvis är ju liksom den här riktigt jobbiga fasen ändå ganska begränsad. Och sen då? För sen börjar det ju. Och den fasen är ju väldigt lång.
Den fasen är resten av livet.
Exakt. Och det känns bara som att men man kanske inte lägger lika mycket tid på att ta reda på hur det kan vara första tiden och vad som händer i kroppen. Och ja, men allt det där kring barnet, att sköta om barnet i början. Alltså man kan ju såklart läsa sig till allting i början. Men det är ju mycket annat som sker. Och man kanske inte är den piggaste och den som har mest tid när man väl är där. Nej. Jag vet inte, vad tänker du?
Nej, men det är som du säger. Det är liksom hela graviditeten är ju som typ ett upplopp mot förlossningen. Och det är den liksom man ha, det är det man har som mål. Det är det som är slutet på graviditeten på något sätt. Så det är därför man fokuserar mycket på det. Och jag är ju precis som dig, att det var ju det man liksom fokuserade på. Men inte så mycket på tiden efter. Och jag kommer ihåg att jag på min förlossningsförberedelse kursen. Så hade de en liten del om tiden efter. Och det var typ då jag insåg ju så här, just det. Jag ska ju ta hand om det här barnet sen när det kommer. Och jag har ju inte koll. Hur tar man hand om ett nyfött barn? Alltså, det har man inte lärt sig någonting om. Det borde ju liksom typ vara en del när man går till MVC, att man går igenom allt sånt också.
Men det tyckte jag, alltså den barnmorskan som jag gick till, de erbjöd faktiskt det. Så vi hade en kurs som hette Första tiden med barnet. Direkt efter då att man har fått barnet, vad hände då? Så vi var liksom inbokade på att gå på det.
Mm.
Och jag tror inte att det var liksom något tvång, men jag tror de flesta tog den. Och då fick man gå igenom, men dels om hur amningen funkade, så fick man se liksom en video. Och det var första gången jag fattade, va? Är det så där det funkar? Det är också så sjukt egentligen. Alltså amning, det sker ju hela tiden och många runt och sådär. Men man har ju aldrig någonsin fattat att det är så det ser ut. Alltså för det var ju verkligen specifikt om hur barnet ska ta grepp. Och hur viktigt det var liksom med hela den biten. Och det kanske jag inte förstod där och då, så som jag förstod det sen när Adrian väl var ute. Men jag tänker just att liksom hela den biten, och de gick till och med igenom så här, men hur när amningen kommer igång, hur kommer liksom barnets bajs att ändras, och vad är det liksom, vad är signalerna för att barnet vill amma, och alltså de gick igenom väldigt mycket.
Jättebra ju.
Jättebra, men jag har pratat med flera vänner om det här som har varit gravida, och de har inte fått någonting av sin barnmorska. Hade du något sånt här?
Nej, inte för att komma ihåg. Men sen kanske det fanns, för att jag vet att min barnmorska sa att det finns liksom flera kurser som man kan gå på. Men att man fick kolla upp det själv, liksom, att det fanns ett visst antal kursutbud. Okay. Så det kanske var en del där, men bara att jag var inte så fokuserad på just det då. Så att jag inte gjorde det.
Nej, men alltså, jag vet inte om jag kanske hade lite tur med alltså, vänner som i sin tur då kanske inte hade lika mycket tur med amningen. Att de hade tyckt att det varit väldigt jobbigt. Så att de sa till mig att så här, kolla upp så mycket du kan om amning innan. För det är mycket jobbigare än vad du tror. Och såklart behöver det inte vara så för alla. Men just för dem hade det varit väldigt jobbigt. Så att jag tror att jag försökte åtminstone liksom ta in det jag kunde liksom hitta om amning. Men tyckte inte heller att det fanns så mycket mer än just den här kursen som vi fick. Så att jag vet inte.
Men vad tycker du då? Alltså om vi ska komma in på hela fjärde trimestern och biten efter man har gått igenom en förlossning, så är ju amningen typ av de första grejerna man stöter på.
Jo, men det som hände med Adrian, det var ju att den, alltså förlossningen har vi pratat om, den tog ju ungefär 18 timmar. Och när han kom ut så skrek han och liksom tittade runt, och han var väldigt intresserad av liksom bröstet och låg nära och liksom, ja, men slickade på det och liksom gjorde alla de här rörelserna som man skulle göra för att ta sig fram. Men jag tror inte att jag fullt ut förstod hur jag skulle hålla eller vad jag skulle göra. Och den undersköterskan och den barnmorskan som var där, de la liksom ingen tid eller energi på att försöka visa mig heller. Utan jag frågade dem och de var så här: nej, men han behöver inte amma första dygnet, det är helt okej. Okay. Och tänkte liksom inte så mycket mer på det, utan efter ett tag så somnade han. Och sen så var det liksom så här, på något sätt, alltså den här undersköterskan, hon var inte bra. Det tycker jag ändå man kan säga, att man inte var nöjd om man inte var det. Hon var så här: ja, nej, han ammade inte. Och jag var så här: ah, men han låg ändå vid bröstet och jag vet inte. Hon bara: nej, nej, men det gjorde han inte. Jag bara: okej. Okay. Och sen så fick vi liksom flytta till BB. När vi kom in på BB så var det också så här: nej, men han kan sova, det är ingen fara. Men så började han bli lite gul. Och det är ju väldigt vanligt. Alltså barnen kan ju bli lite gula. Och det betyder ju att de har bilirubin. Alltså att det är förhöjt.
Mm. Just det, jag kommer ihåg det nu när du säger det. Att han var gul
de
där i början.
De ser typ lite så här solbrända ut. Och alla bara: gud vad brun och fin han är. Bara: ah, det är ju inte så bra. Och nej, men det som hände var ju då att då blev han ju lite slö. Så att vi fick ju försöka väcka honom för att amma. Och alltså nej, alltså... jag hade ingen bra upplevelse av BB den första tiden där. Utan de försökte liksom trycka ut råmjölken. Och, alltså det kändes som att de skulle pressa sönder mitt bröst. Och de liksom tryckte ut det på en sked och gav honom. Och bara: de här dropparna räcker första dagen. Och man var så här: okej. Okay. Och sen tog de fram en amningsnapp och visade liksom hur man använde den. Och då fick jag till det någon gång. Men då var de så här: nej, men den får du inte ha för länge. Och det här kommer vara liksom, det här får du bara ha typ första dagen. För att liksom försöka liksom komma igång lite.
Men det känns som att de mer försökte liksom så här lösa problemet än att kanske försöka sitta lugnt med dig och så här: hur ska du amma liksom? Att ge dig den tiden.
Ja, men jag, alltså så kändes det nog. Och sen tror jag också att de var lite så där, men lite hetsiga typ också. Bara: men... ja, ska ni inte åka hem nu imorgon? Och då hade vi kommit in på BB väldigt sent den natten. Alltså när han hade fötts. Och så liksom hade vi fått vara där liksom ett dygn. Och det var då så här: nej, men ska inte ni åka hem? Och jag bara: men han, jag har ju inte fattat det här med amningen än. Och det vet jag att min barnmorska på MVC. Någonting som jag verkligen är glad för att hon sa till mig. Det var att när du ser en mamma som sitter och ammar och det ser så enkelt ut. Tänk då på att den mamman kanske har liksom suttit i väldigt många timmar och ammat sitt barn. Och det barnet har ammat väldigt många timmar. Och de har tränat och tränat och tränat. Och det är därför det ser enkelt ut. Men det behöver inte vara så. Och det behöver inte heller vara så att det var enkelt för dem i början. Utan det är någonting som man kan behöva sitta med en del.
Alltså det är som träning, en ny, vad säger man, skill. Alltså som du ska lära dig. Både du och barnet ska ju lära sig den här dansen ihop på något sätt. Och ni måste lära känna varandra och sen hur det funkar ihop. Och det tar ju tid och övning.
Ja, och hon berättade själv att när hon satt på BB och hade fått sitt första barn. Då satt en mamma och ammade sitt barn och käkade en macka samtidigt. Medan hon liksom knappt kunde få barnet att ta rätt grepp. Och liksom behövde båda händerna och liksom fumlade och kände att nej, men det här funkar liksom inte. Så jag tror att man ska inte titta på någon annan och tänka: gud vad enkelt det ser ut och det är så det ska vara och det funkar inte för mig. Och så ger man bara upp om man verkligen vill amma. Utan jag tänker att man kanske får gå in för att det kanske kan vara lite svårt. För man ska ju lära sig det här och barnet också. Så att jag står på mig ganska mycket om att nej, men jag vill inte åka hem. För att jag vill kunna mata mitt barn om jag ska åka härifrån. Och jag känner mig inte trygg med amningen. Men då sa de att okej. Okay, var kvar en dag till och så sitter ni och ammar och så liksom ringer ni på oss ifall det är någonting. Och då gjorde vi det. Så att jag satt några timmar till och bara liksom försökte amma och amma och så bad de komma och kolla och bara: så ser det rätt ut? För det sa ju hon till mig också, att stå på den när det gäller amningen. Vill de skicka hem det och du inte är säker, det är mycket lättare för dig att få hjälp om du är på BB än om du ska söka hjälpen när du väl åkt hem.
Mm.
Och det är jag också glad för att jag gjorde första gången, för att precis innan vi skulle åka hem, då kände jag: men nu sitter det och nu vill jag bara åka hem. Jag vill inte vara kvar här mer. Och det är den känslan man vill åka därifrån med. Ja. Inte den här: gud, snälla låt mig vara kvar. För då tror jag att man känner sig ganska osäker när man kommer hem.
Men det är jobbigt också att så här, man känner sig alltså stressad på något sätt. Att man inte känner att så här, men jag får vara här den tiden jag behöver. Utan att de kanske ville att du skulle åka hem till en början. Men jag håller med dig, man vill ju åka hem med den här känslan om att det här klarar jag och nu har vi liksom alla förutsättningarna för att ja, men både för amningen och allting sen när man kommer hem. Än att liksom åka hem och vara jättenervös. För då kommer det inte heller bli bra. Och då kommer man ändå kanske behöva åka tillbaka. Så jag menar, det är väl bra för dem på BB också. Liksom, att man släpper hem mammorna och papporna liksom, när man är redo.
Ja, och det kanske bara handlar om några timmar till. Som man behöver sitta och någon kommer och kollar. Och så känner man att, jo men nu sitter det. Nej men så åkte vi hem och så funkade det. Och alltså, det gjorde jätteont i typ 2 veckor. Jag vet att jag så här fick typ bita ihop första typ 10 sekunderna varje gång han tog tag. Men sen så började det släppa och sen så tror jag att det var kanske 3 veckor totalt som jag så här kände någon sekund när han tog tag. Och sen bara en dag så kände jag ingenting utan att det bara liksom, ja men flöt på. Så att vi, ja men jag kände att det var bra att det stod på mig och att jag kanske också, ja men tog mig igenom de första veckorna. För det var, alltså när mjölken rann till, när liksom brösten blir enormt stora, fulla liksom med råmjölk och barnet knappt kan ta tag och man liksom sitter där med sitt lilla barn liksom som kanske är ledsen och vill ha mat. Nej men det är ju inte enkelt. De dagarna är så tuffa. Men jag är så glad att jag liksom kämpade mig igenom det. För mig, jag ville verkligen amma. Och verkligen försöka amma. Jag hade inte sagt att jag liksom ville amma jättelänge. Utan jag ville liksom amma, ja, åtminstone 4 månader hade jag en tanke. Alltså att de första 4 månaderna skulle jag verkligen vilja göra det. Men om det går. Det var liksom den inställningen jag hade. Men hur var det för dig då, Ellen? Första amningsupplevelsen med Ester?
Jo, men jag hade en väldigt bra amningsupplevelse med Ester. Det funkade efter turen att det funkade väldigt bra från första stund. Men jag var nog också rätt naiv så där i början att ja, men det är väl bara sätta barnet vid bröstet så ammar man liksom. Men sen insåg man ju rätt snabbt att nej, men så enkelt är det inte. Utan det är mycket som ska klaffa. Men det har ändå funkat rätt. Alltså enkelt i den meningen att så, här, så fort Ester kom ut och låg på bröstet, alltså hon sökte sig direkt. Alltså det är så sjukt också att se den så här instinkten bebisar ha. Alltså hon har ju legat på mitt bröst i några minuter och direkt så här ser man hur hon pickar liksom och så här letar efter bröstet. Det är så häftigt att hon vet liksom vad hon vill. Så direkt när hon kom upp så började hon suga liksom och började amma. Så det känns liksom som att det funkade direkt. Jag hade frågat också där barnmorskorna och de kom och tittade och liksom tyckte att det såg bra ut och sådär. Men sen gjorde det väldigt ont. Så det var jag nog inte beredd på att det skulle göra så ont. Men som du säger, liksom, mjölken rinner till, alltså brösten är enorma. De sug, eller Ester sög väl lite fel i början liksom, så att det blir såriga bröstvårtor och jag kommer ihåg typ att hon kräktes upp lite och så var det så här blod i och man bara, vad är det här? Ska det vara så här? Livrädd liksom, ny mamma och bara, det här kan inte vara rätt, men det är ju alltså för att man var så sårig liksom.
Och det är ju ingen fara, det vet man ju nu.
Vet man ju det.
Ja, man får ju panik när det händer första gången om man inte har sett det innan eller läst att det är, eller hört att det är okej.
Och sen precis som du säger att jag hade liksom lite ångest inför varje amning i början för att jag visste att så fort hon suger tag och mjölken rinner till då svider det i några sekunder. Och man bara sitter och biter ihop och sen så fort det är över så bara, åh gud vad skönt och nu kanske jag inte behöver amma på någon timme. Så nu är det här över och så bara nästa gång igen.
Men jag kommer ihåg att vi sågs ganska tidigt med barnen. Och det var vid något tillfälle vi båda liksom så här, vi skulle amma samtidigt och så såg vi på varandra. Och så liksom höll vi andan lite grann när de väl liksom sög tag. Och så när jag släppte var det så här, gud vad skönt. Och det kändes typ så här, okej, vi upplever nog ungefär samma sak här.
Ja,
men det var också lite skönt för då vet man om att det kanske ändå är normalt att det är så här lite i början. Såklart ska det här ju inte fortsätta
nej.
Under flera månader eller sådär. Men att de första veckorna kan du känna så. Och det har jag ju hört många. Och det bästa med det här är ju att det försvinner. Och när det väl försvinner, då känns det ju ingenting.
Nej, precis. Så efter de här typ 2 veckorna och liksom man läker, så flyter du på jättebra. Och då är man som den där mamman som du sa liksom. Jag gör ju typ Alltså med Ester då kunde jag ju sitta med en stol, jag ammade, det var liksom allt jag gjorde. Nu med Edvin, det är så här, Edvin ammar medan jag är uppe och springer typ, eller jagar Ester och ja, äter en macka, så jag äter lunch samtidigt som jag ammar liksom.
Ja.
Nu är det liksom amning on the go hela tiden.
Verkligen.
Så då är man ju så glad att det funkar så bra.
Men kände du att det blev annorlunda sen när Edvin kom?
Nej, men jag tyckte att det var rätt lika, just amningsupplevelsen. Han var också så här att han ville alltså amma direkt. Och så. Och det var ju fortfarande det här att det gjorde alltså, ont i början. Och kanske inte lika länge som Ester. Men jag tyckte liksom att det började funka snabbt direkt. Och jag vet inte också om det var för att jag kunde ju mer. Alltså jag hade ju lärt mig mer från Ester liksom. Så att det kanske flöt på lättare av den anledningen.
Men trodde du att det inte skulle göra ont alls med honom bara för att du hade ammat
ja.
Ändå ett tag med Ester?
Ja, men jag tror det. Att jag hade den bilden att så här, men nu vet jag ju det här liksom. Att det inte borde vara på samma sätt.
Men hur kände du då när det väl började kännas lite grann?
Ja, men det
tänkte
var ju...
du bara, åh nej, nu kommer det igen eller vad?
Ja, men det är exakt så när man... Ja, med förlossningen andra gången. Det är så här, när man får första verken, bara, åh nej. Det var ju så här det var första gången.
Oh,
jag hade glömt det här. Och så var det med amningen också. Bara, nej, nu gör det så här ont igen.
Men var du mer cool inför den här gången? Att du visste att det är övergående?
Jo, ja, men jag tror generellt. Alltså min mamma-roll. Alltså nu med Edvin. Allt är ju liksom, man är lugnare i det mesta. För att man har gjort allting en gång. Så det tycker jag. Men ingen har ju nämnt det här för mig. Om att ja, men när du ammar på ena bröstet. Då kommer det mjölk i andra bröstet också.
Va? Vadå, har inte du märkt det innan? Ja. Eller vadå? Eller nej, alltså, första gången?
Ja, första gången.
Okej, okay, jag har inte märkt det nu den här gången.
Nej,
vad händer?
Nej, men bara innan, alltså, innan jag fick Ester. Alltså när man ammar. Varför säger ingen det här liksom?
Nej, men jag vet inte.
Alltså så du ammar ditt barn på ena bröstet. Då kommer det ut mjölk på andra.
Ja,
alltså,
ja. Det är därför det finns såna här, så här mjölkuppsamlingskoppar också. Om man vill, om man
vill använda så sjukt. Men jag bara inser det efter ett tag. Bara, varför är alla mina liksom, kläder blöta? Jag förstår inte det här.
Nej, men alltså det är så mycket som man inte fattar. Och det är typ ingen som säger någonting.
Nej.
Alltså det är sjukt.
Det är så men, mycket liksom typ vätskor. Fjärde trimestern kan vi ju säga. Man är, ja.
Kanske inte så fresh som man hade hoppats på. Men man tänker så här att oh, men nu när jag, bara när det här barnet föds. Och när jag liksom, man känner sig så här stor och liksom eländig på slutet på, när man är gravid och bara vill att barnet ska ut. Och så tänker man nu. Men det är ju bara då det börjar. Men det sjukaste. Alltså jag hade en helt annan upplevelse med Aston. Med amningen i början.
Mm.
Och jag vet inte om det var också för att jag, den här gången visste jag ju vad som väntade. Och den här gången var jag verkligen så här, jag vill att han ska amma direkt. Jag tror inte att jag fick det stödet av barnmorskan och undersköterskan som jag behövde när Adrian föddes. Och så var han ju mer trött också när han föddes. Nu har ju inte vi pratat om våra andra förlossningar och det kommer ju ett senare avsnitt. Men i och med att jag hade en helt annan förlossning med Aston och när han kom upp så var han väldigt pigg. Så tog det bara någon minut och så ammade han. Och han sökt tag ganska rejält och ville liksom amma hela natten. Och det var ju väldigt nytt för mig. För jag tänkte, okej, men nu kommer han ju kanske amma en gång. Och sen kommer han sova. För det var ju typ så de sa. Men de brukar amma och sen somnar de. Men nej, alltså han ville inte sova. Han ville amma. Så när hon kom in sen på morgonen, barnmorskan. Då frågade hon så här, men har han ammat i natt? Och jag bara, ja alltså han har, jag har tappat räkningen. På hur många gånger? Minst
bara,
6 gånger har vi ammat.
Du bara, han har suttit här sen han kom ut.
Ja, alltså
typ. Bröstet.
Han sov lite grann, men alltså han var typ vaken, jag kollade runt och ammade. Typ hela tiden. Så att jag hade ju en helt annan upplevelse. Och han har ju varit mer vaken än vad Adrian var i början. Sen så kan jag också säga att han var också gul. Och det höll ju ganska länge på honom. Så att då ville de göra ett prov på honom för att kolla varför han var gul. Och då visade det sig att det var någonting i min bröstmjölk som gjorde att han blev det. Det var inget farligt. Jag behövde inte sola honom, vi behövde inte göra någonting. Vi behövde inte sluta amma som jag vet att vissa behöver göra ifall barnet är gul. Utan här kunde man faktiskt ta ett blodprov som kunde visa att det var min bröstmjölk som gjorde att han faktiskt blev gul. Och nu vet jag att det kanske var så med Adrian också. I och med att det är någonting hos mig som gör att de båda blev det. Så det var ingen fara eller så. Han ammade ju på ganska rejält och har gjort det sedan dess. Så att jag hade en helt annan upplevelse. Och jag sa till barnmorskorna, eller ja, jag hade ju en, det kan vi prata om, jag hade två barnmorskor i andra förlossningen. Och jag sa till dem att men jag vill liksom att han ska amma ganska snabbt om det går. Och då liksom, men visade de bara att men håll så här i början. Och så hittade han allting själv, precis som du sa. Och det är också så häftigt.
Mm.
Och jag, där kände jag nog lite så här, alltså typ revansch med amningen i början. Att jag kände så här, gud vad skönt. För då kunde jag så här checka av den boxen också. Men jag tror att jag kände lite så. Men kanske för att ja, men undersköterskan var så negativ typ. När hon kommenterade det med Adrian. Annars hade du nog inte tänkt på det.
Mm.
Att det var som en så här, jag menar att det var lite så här nedlåtande. Eller alltså som att det var någon form av failure typ. Att han inte hade gjort det fast han hade försökt.
Mm.
Fast de inte hade hjälpt mig. Och, ja.
Och jag tänker, man tar ju allting så hårt där i början också. Så helt ny mamma, liksom, nyförlöst. Och så får man en sån kommentar. Du kanske tar extra, eller tog extra hårt på dig
och
också.
Och man har ju ingen aning heller. Man vet ju inte. Och de gör ju det här varje dag. Så det känns som att det var jättekonstigt. Nej men så att med Adrian så ammade jag till slut 11,5 månad. Det var ju väldigt mycket för att han inte tog någon flaska. Han ville verkligen inte. Jag försökte jättemycket. Typ från att han var typ 3 veckor gammal försökte jag pumpa och ge liksom direkt. Han sa varm mjölk. Nej, absolut inte. Han bara alltså, slog bort flaskan. Så liten och så bestämd. Och han ville inte ha napp heller i början. Så att det hängde säkert ihop att han ville verkligen inte. Sen så började han äta mat och gröt ganska tidigt och sådär. Och då tyckte jag att det blev mycket lättare med amningen. För då blev det inte lika ofta. Och till slut var det bara morgon och kväll. Och sen en gång på natten. Så att det liksom rann ut ganska bra liksom i sanden. Och ett tips alltså, om man har så. För mig var det väldigt lätt att sluta på det ena bröstet. För att det var ju bara en gång per dag. Så till slut så ammade jag bara på ett bröst. Sista typ månaden.
Mm.
Och när han väl slutade så liksom var det ingen fara. Det var ganska lätt tycker jag.
Mm.
Så att man inte har två bröst som läcker eller sådär. Utan man kan ju ta ett.
Ja, men det är ju jättebra tips. Det som jag märkte stor skillnad från med amningen med Edvin. Var ju efterverkare. Andra gången. Så ja. Med Ester hade jag nästan inte känt av några efterverkar. Jag visste att jag hört lite om det. Men jag kände ingenting. Men när jag ammade med Edvin. Gud, då kom ju efterverkarna.
Det var som att du skulle föda igen.
Men typ, jag bara vänta, har jag inte fött redan? Vad är det här? Men för er då som inte vet kanske, men efter man har fött barn så kan man få efterverkar just när livmodern ska liksom dra ihop sig igen. Och de, alltså livmodern drar ihop sig extra mycket just när man börjar amma. Jag vet inte om det är någon hormon som liksom utlöses i kroppen eller någonting. Men alltså, shit, det var ont det gjorde i början där med Edvin. Alltså jag var tvungen att vara alltså, smärtstillande liksom för att det gjorde så ont. Jag kommer ihåg att Jesper satt bredvid och han liksom kunde verkligen se på mig alltså, att det gjorde så ont. Han bara, är det eftermärkarna nu? Jag bara, ja, det gör så ont.
Men alltså det var sjukt. För att jag kände inte, jag hade inte en enda efterverk med Adrian när han nammade.
Mm.
Men med Aston. Alltså jag vet att mamma kom in i rummet och skulle säga någonting till mig. Och så hade Aston precis liksom tagit tag. Och jag var så här: okej, kan du bara vänta? Kan vi prata om några minuter? Och liksom jag andades igenom de här efterverkarna precis så som jag liksom gjorde amen, i början av förlossningen. Och jag vet att hon stod kvar och tittade på mig och liksom, hon såg ju plågad ut.
Vad håller du på med?
Liksom, men gud, vad är det som händer? Jag bara, hade så ont liksom. När han sög tag och jag hade så ont av efterverkarna. Nej, alltså på så sätt så var det nästan värre i början. Alltså med Aston på grund av efterverkarna.
Mm.
Men sen själva smärtan vid amningen, den visste jag att den var övergående. Jag hade ganska lik upplevelse med honom.
Mm.
Som med Adrian liksom första, alltså första 2-3 veckorna. Men jag var nog ganska chockad över att det gjorde så ont. Alltså typ dag 3-4 eller vad det nu liksom, när det började göra ont med Aston. Jag trodde nog att så här, men nu har jag koll på det. Jag har ju ammat nästan ett helt år med Adrian. Så det är ju ingen fara. Nu har liksom mjölken vet liksom vart den ska ta vägen och allt det där. Nej, alltså nej. Det gjorde ju jätteont. Det var ju bara som en chock. Eller som en sån här smäll. Man bara, okej.
Okay. Ja, men det är det. Man tror man har koll på läget. Och sen bara, nej, vi har nog inte... Vi har nog koll på en del saker, men inte allting. Men det är ju en grej som gör att man kanske inte vill ha fler barn. För de säger att efterverkan blir värre.
För varje barn, ja.
Ja,
ja, det har jag också hört. Alltså, shit. Nej. Ni som har typ 4 barn, 5 barn. Ni får höra av er och så får ni säga om det blev... mycket värre eller vad som hände. Hur ni överlevde efterverkarna.
Ja, oh, gud.
Men alltså när vi ändå pratar om amning. Jag alltså, tycker att det är så laddat. Det känns som att alla har en åsikt. Och alltså, både liksom, kvinnor och män. Och yngre och äldre. Och folk med barn och utan barn. Och alla tycker någonting. Jag förstår verkligen inte. För... det är som du säger, nu gör man det on the go. Och liksom, för mig har det varit väldigt bekvämt. Alltså, det är klart att det finns för- och nackdelar med att amma och inte amma. Men det har varit väldigt bekvämt när man så här vaknar mitt i natten, barnet är hungrigt, man tar upp barnet, ammar, lägger ner det och så fortsätter man sova. Mm. Jag behöver inte gå upp och liksom göra någon flaska.
Man har ju det med sig hela tiden på ett annat sätt. Så här, perfekt temperatur, alltså allting.
Exakt. Och så redo. Just när det gäller liksom att åka iväg och så där, man vet ju så att man behöver inte packa ner jättemycket alltså gear, liksom allting som ska göras, utan man kan bara ta upp barnet. Det tycker jag har varit alltså bekvämt för mig. Sen kanske inte det är bekvämt för någon annan. Jag bryr mig inte heller om jag behöver amma och är någonstans, då ammar jag. Och det är klart att första gångerna jag skulle amma, då kanske jag inte kände exakt så. Men nu, och efter ett tag med ADN, då brydde jag mig inte. Jag vet inte vad du känner där.
Nej, men jag kände inte heller. Jag trodde nog att jag skulle tycka det var en så här jobbigare att typ amma offentligt än vad jag gjorde. Men jag vet inte, det var en så naturlig sak. Och liksom, det är så här, jag måste mata mitt barn. Det är liksom prio här än om typ någon tittar lite på mig typ med sneda ögon för att man ammar liksom.
Ja.
Det är så oväsentligt på något sätt.
Ja, men jag
så
håller med.
Nej, det kände jag aldrig liksom var no issue. Och jag var glad för att min barnmorska på MVC, hon var liksom aldrig på heller. Eller liksom ingen barnmorska som jag stötte på var liksom, du borde amma liksom. Eller la någon värdering i det. Utan det var mer så här, har du tänkt amma eller hur tänker du kring det? Mer som en fråga.
Ja.
Och jag tror det där det kan bli fel ibland. Att om man känner sig påtvingad amningen om man inte vill det. Eller känner sig, eller man kanske inte har bestämt den. Utan jag tror det är viktigt att... alltså, varje mamma liksom måste ju få bestämma själv.
Ja.
Vad som känns rätt.
Ja, men jag håller med. Och jag kände inte heller det genom alltså, något besök eller någonstans. Det var ingen som sa, ja, men du måste göra det här eller det här är bättre. Utan det var som en fråga. Bara, hur tänker du kring amning?
Mm.
Har du någon fråga? Alltså mer så.
Mm.
Tycker inte du att det var liksom påtvingat på det sättet? Absolut inte. Jag tror också så här, jag själv tänkte så här att... som jag sa förut att jag ville typ amma de första 4 månaderna för att jag typ hade en tanke om att men det kanske är lättare för barnets mage. Och jag har hört en del liksom historier om att amen, det har varit lite tufft för magen ifall man typ har kört ersättning i början. Och jag kände väl att men om jag kan amma de första 4 månaderna då gör jag gärna det. Och sen så tänkte jag, amen, sen får jag se liksom hur det känns och ta det typ därifrån. Men jag hade ändå det lite som... men en förhoppning typ i början. Sen så hade jag inte tänkt då och innan att det skulle bli så långt som det blev, utan det var nog mer att ja, men det bara flöt på typ.
Någonting som vi har gjort nu med Edvin den här gången är att jag har pumpat lite mer så att Jesper har kunnat ge alltså bröstmjölk i flaska. Dels för att vi ville så här öva Edvin på att ta flaska och för att jag skulle kunna få lite avlastning från amningen att det inte bara liksom, jag måste sitta och amma. Men sen det blev så bra för att jag märkte att alltså Jesper och Edvin fick en sån bra kontakt när vi gjorde så också. Att Jesper, för i början är det ju verkligen så mycket mamma bebis, alltså den relationen. Alltså pappor känner sig kanske lite svårt att veta hur man ska hjälpa till med i början för att man...
Men barnet är så beroende av mamman i början.
Ja, men exakt.
Alltså jag hade typ hoppat att jag hade orkat det där, men alltså jag tog typ fram min pump. Jag pumpade jättemycket med Adrian och försökte och han ville aldrig. Och den här gången med två barn och det har varit liksom ganska stressigt att få ihop allting, då har det nästan varit så här, nej men jag tar bara och ammar honom och så liksom gör vi det. Och så hinner jag göra allting annat. Och jag hade en förhoppning att göra så här som du, att liksom pumpa och så kan vi testa att ge flaska tidigt igen och så hoppas vi att han tar den. Men alltså jag har inte ens steriliserat pumpen. Jag har tagit fram den. Och nu är han liksom snart 6 månader.
Och Ayla, det är helt okej.
Okay. Ja,
det är helt okej. Okay. Alltså ibland när jag sitter och pumpar, bara varför gör jag det egentligen? Alltså, jag vet ju varför, men alltså det är ju, ja.
Och det blir inte alltid som man har tänkt sig heller. Sömnen. Den kan vi prata om lite också.
Du menar the lack of sleep?
Ja. Nej men alltså, jag vet inte om jag typ tog det nog lite bättre med Adrian. Alltså i början har man ju alla de här alltså hormonerna som kommer av förlossningen och amningen och allting. Och det har man ju liksom, så länge man ammar så har man väl de här hormonerna som ändå gör att man kan hålla sig vaken längre och ändå fungera på något sätt. Men den här gången med Aston, alltså det känns som att det kom nästan som en chock. Jag hade nog glömt hur ofta alltså en nyfödd vaknar på natten. Och hur trött man är de här första dagarna. Och sen också att ha en tvååring på det. Alltså nej, det... Jag blev nog lite chockad där.
Mm. Alltså, ja, men det är en ny nivå. Och att, det är som att vi precis hade kommit ur det här. Och sen nu är man bara slängt rakt tillbaka i det. Och som du säger, man har en tvååring. Så man kan inte bara... sova.
Men jag vet inte om jag kom ur det riktigt, för att det känns som att jag sov ganska dåligt under graviditeten. Just för att jag alltså gick upp och kissade och liksom vred på mig och hittade liksom ingen bekväm ställning. Och nej, alltså jag kände typ att jag vet inte om jag riktigt så här han kom ur det heller, och så blev det bara ännu värre. Men alltså den första veckan så vet jag att mamma inte... Hon var här hos oss och hjälpte till med Adrian. För hon tog hand om honom när vi var inne på förlossningen med Aston. Och det var någon natt som hon hörde att jag var uppe, så kom hon in. Och det var nästan som att jag sa, mamma, kan du typ prata med mig så att jag håller mig vaken medan jag ammar? För jag vet att jag liksom kände att om du går så kanske jag råkar somna. Nej men det var verkligen så där att jag kände att nej men jag måste sitta kvar och amma. Men jag kommer somna. Mm. Fast det typ sitter upp.
Och att man ändå så här fungerar på dagen efter.
Och så kommer man ändå lägga sig sent.
Ja, det är ens egna fel liksom. Man vet där. Ja, jag kommer inte få någon sömn. Men ändå lägger man sig sent. Men det är väl det att man... Alltså all form av så här egen tid. Man liksom, eller för mig, att man greppar tag i den. Så man vill...
För mig med sömnen nu. Alltså nu när Aston snart är 6 månader. Han går och lägger sig runt 7. Och sen så... vet jag att han kommer typ vilja amma, eller jag tänker att han vill amma runt 11. Ibland har jag somnat innan 11. Och så har han typ vaknat så här klockan 12 eller 1. Och så har jag liksom kanske lagt mig en stund innan 11. Då känns det värre för mig än att jag typ lägger mig 11, men att jag typ ammar honom då. Och så kanske han sover typ till 4 eller 5. Jag förstår vad jag menar. Jag får liksom mer timmar i ett om jag gör så. Att jag håller mig uppe lite längre och ammar honom. Än att jag får sova typ 1-2 timmar. För det känns nästan som en så här käftsmäll om man har sovit typ 1 timme.
Mm.
Och så ska man upp amma då.
Jo, men jag förstår vad du menar. Men det är så jobbigt då, för sen kanske inte han vaknar då. Han kanske sover längre. Man vet ju inte riktigt.
Ja, nej men alltså... jag gör bara så att jag tar upp honom, lägger honom i bröstet och då ammar han.
Mm.
Även om han sover. Så att jag det här är mitt hack.
Mm.
Men sen vet vi ju från förra gången att så fort man tror att man har någon rutin, eller så fort man tror att man vet exakt hur den funkar, då kommer det ändra sig.
Mm. Gud ja. Men det var ju bra tips. Vi får ha ett separat avsnitt med bara typ våra bästa tips. Så får vi... samla ihop dem, så kanske det kan hjälpa någon mamma där ute. Eller ja, pappa.
Ja men verkligen, det får vi göra.
Mm. Jo men med sömnen, så jag tror det jobbigaste är ju att det är så mycket uppvak. Alltså i början. Att man inte får det här sammanhängande sömnen. Och man är, Alltså att gå upp tidigt är för mig inga problem. Men det är just det här att man så här vaknar flera gånger på natten. Och sen ska man ändå upp tidigt också. Och fungera som en människa dagen efter. Så det är det som har varit det tuffa med sömnen.
Men hur många timmar sammanhängande sömn alltså, fick du typ i början, tänker första tiden liksom, som mest?
Men jag tror i början ändå, alltså direkt efter vi kom hem så var det någon liksom en bra period. Alltså då Ester sov ju väldigt mycket liksom och man tänkte såhär, men gud är det så här det är? Men det är ju lugnt. Alla pratar ju om det här med att man inte sover. Men sen efter några veckor typ, det var ju då det slog till liksom att det blev mer uppvak och så på nätterna. Alltså det kunde ju vara varje timme liksom ett tag. Alltså upp och amma. Jättejobbigt. Men det som man vet nu och som man kan, om det är någon mamma där ute som lyssnar på det här mitt i natten kanske, vem vet. Men att allt är ju en fas och det kommer ju gå över. Och de kommer sova hela nätter.
Någon gång.
Någon gång. Kanske inte just nu, men någon gång. Och i början när man kom hem direkt från alltså sjukhuset, alltså från förlossningen, då var man ju så nervös, eller jag var ju så orolig. Man vågade ju typ inte sova heller. Man var hur trött som helst, men man vågade inte sova. Man var så himla nervös och bara låg och tittade typ, andas de? Vågade liksom inte sova när de sov?
Nej, men jag håller med. Så vi sov ju också, vi pratade om det i något av våra avsnitt, att vi sov ju typ lite i skift, att någon var ju alltid med bebisen. Men så kände jag inte den här gången, utan den här gången har ju jag vetat om att men jag måste ju också sova, för att det är ju inte bara bebisen som ska upp, utan nu måste man ju ta hand om tvååringen också. Mm. Och det är också så här, det här tipset om att så här, ja men sov när bebisen sover. Det är ju svårt även när man bara har ett barn. Det är väldigt svårt. Och man kanske också tänker att när barnet väl sover kanske man typ vill göra någonting för sig själv. Och det är också okej så länge man liksom man ska göra det som man själv känner. Men när man har två barn, då finns ju inte ens den chansen. Hur ska jag sova när Aston sover ifall jag är med Adrian också? Då måste jag ju vara med Adrian. Det enda som jag känner med men Aston sover och jag är med Adrian, då kanske jag kan få lite mer typ kvalitetstid med honom under dagen. Och vi kan göra någonting tillsammans utan att jag behöver underhålla Aston också samtidigt. Det är väl det enda. Men det finns ju inget utrymme för att vila på det sättet.
Nej, precis.
Nej, men det... Nej, jag tycker den första tiden med amningen är ju absolut tuffast. Och sen också med sömnen är det ju också tuffast första tiden. Jag tror att man får tänka typ att den tiden går också väldigt fort. Och så kände jag nog med Adrian att så här, den även om inte bara de första månaderna utan hela den tiden när man ammade och liksom tills de fick rutiner, det gick väldigt fort. Känner inte du också så? Eller vad tycker du?
Jo, men det gör ju det. Det går jättefort.
Så i efterhand liksom när man ser tillbaka på det, då känns ju den tiden men väldigt kort. Och det är ju det om du tänker att du ska liksom ta hand om barnet hela livet, om du då ammar i 6 månader eller i 12 månader. Liksom. Det är ju en väldigt kort period. Och allt det här med att man måste gå upp på natten och jag vet inte. Så att då, sen kanske man kommer typ sakna det lite grann också. Mm. Nu är vi mitt i det och när man är mitt i det då kan det kännas som att gud, det här kommer ju hålla på för alltid.
Veckans känsla. Ja, det är väldigt peppigt hos mig i alla fall. Det är så kul att det är påskvecka. Vi har, min bror kommer på besök till Sverige och mina kusiner flyger in till Sverige också. Så vi ska ha lite träff med dem. Min bror fyller år, vi ska fira honom. Och sen ska vi fira påsk hos mina svärföräldrar. Så det är liksom mycket som händer. Så det är jättekul.
Ja, vad roligt.
Roligt att det händer saker. Och vi ska ju träffa Edvin och Esters nya kusin också för första gången. Så det ska bli supermysigt.
Åh, vad mysigt.
Mm. Ester är ju ledig från förskolan den här veckan. Så hon har varit med och ser mig och Edvin hela veckan då. Så vi har försökt hitta på massa påsksaker här den här veckan. Så det är både jättemysigt liksom att vi är alla vi tre, men det är också väldigt utmanande att ha.
Intensivt kan jag tänka mig.
Exakt, väldigt intensivt. Det känns som att vi måste ha någonting varje vecka, eller varje vecka, varje dag. Någonting inplanerat. Så Ester får utlopp för sin energi. Men ja, det har varit bra.
Men gud vad skönt. Nej, men, och det känns, jag känner typ att den här veckan är lite konstig. För det är första gången vi har Adam alltså på förskolan på ett lov. Och som vi har de här tiderna. För nu får han gå tisdag, onsdag, torsdag. Och nu hade vi varit lediga fredag ändå. Så att det känns okej. Men måndagen, nej, den dagen, nej, det var väldigt jobbigt. Jag tror inte vi hade behövt planera in någonting mer, tror jag. Jag tänkte att okej, det blir mysigt. Vi är hemma den här dagen. Han är ledig. Men alltså, man inser ju hur mycket förskolan gör. Hur mycket energi de gör av med. Och hur stimulerade de blir där. Det är ju inte så roligt för en 2,5-åring att hänga med en bebis en hel dag. För att det blir ju, de har ju helt olika. Helt olika behov. Och han vill fortsätta leka ute. Och alltså, de måste gå in. Och liksom, nej men alltså det var, nej, det var inte den roligaste dagen. Men sen så har det varit lite bättre. Lite konstig vecka skulle jag säga. Just för att det är annorlunda. Du är ju van med, eller du har haft det hemma så innan, eller hur?
Ja, men precis. Vi leder ju varje fredag med Ester. Eftersom hon går deltid och sen har hon varit ledig varje lov. Så det känns som jag kanske har kommit in i det lite mer. Men att ha någonting planerat den dagen Ester är hemma har känts som ett måste. Det behöver inte vara någon stor grej, men liksom att man har nått mål med dagen med henne så att hon också får komma ut och göra någonting. Så det är det vi fokuserar på när hon är hemma också. Men sen är det klart att det inte alltid blir så, men jag märker att liksom dagen blir lättare om vi gör så. Det finns ju så himla mycket att prata om när det kommer till fjärde trimestern. Och som vanligt så tror ju vi att vi kan hinna med allting på ett avsnitt. Och så har vi suttit där och pratat jättelänge. Men vi tänker att vi tar ett till avsnitt. En del två helt enkelt. Med andra saker som vi tänker på i fjärde trimestern. Ja, men alla hormoner, vad som händer med kroppen. Hur det känns att bli mamma. Ja, men alla de bitarna. Så ni får lyssna in nästa vecka så går vi igenom det.
Tack så mycket för den här gången.
Ja, tack. Det är så himla kul att ni lyssnar.
Ja, och det är så sjukt. Nu har vi haft över 1000 lyssningar på podden.
Ja, men när du skickar det till mig, alltså hur sjukt?
Ja, men alltså vi tycker att det är så roligt att ni fortsätter lyssna på oss. För då blir vi peppade och spela in mer. Så att, ja.
Men då hörs vi nästa vecka, hörni.
Det gör vi.
Okej, hej då.
Hej då.